Jag tänker att jag tar min snarkskena och fyller den med tandkräm, ja, så blir det samma.
Det är typ det, fast den är lite, lite djupare. Lite mer utrymme för flåret.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig, Hanif Sabsevari. Dagens avsnitt är det sista i den rätt omfattande trilogin om champagne som vi har spelat in tillsammans med Master of Wine-studenten och sommelieren Lars Trogen. I det första avsnittet gick vi igenom champagnes historia och geografi. I andra avsnittet gjorde vi en vertikalprovning av 3 flaskor från champagneproducenten Giselle de Vavry. Och i det här tredje och sista avsnittet i vår champagneresa ska vi prova 3 flaskor från producenten Vincent Dastré. Det är en producent som har dykt upp tidigare i podden när vi gästades av Dennis från Liège Wine som är importör av Vincent Dastré i Sverige. Och vill ni höra den intervjun och ytterligare provningar av Vincent Dastré så rekommenderar jag att ni lyssnar på avsnitt 43 av podden. Och innan vi djupdyker ner i det här avsnittet vill jag bara göra ett par korrigeringar. Det är nämligen så att ett av vinerna har prishöjts efter att vi spelade in avsnittet. Och det vinet är 2005 års Vincent Dastré Equinox Brut Premier Cru med Systembolagets artikelnummer 58456. Det vinet kostar idag 620 kronor och ingenting annat. Som andra vin provar vi 2009 års Vincent Dastré Eclipse Zéro Dosage Premier Cru och det vinet är idag slutsålt. Vidare provar vi Vincent Dastré Brut Rosé med artikelnummer 58326. Det vinet är framställt på 80% Chardonnay och 20% Pinot Meunier. Sist men inte minst vill jag förtydliga att vi ibland omnämner Vincent Dastré som han eller vinmakaren eller producenten som om det vore en person. Men i själva verket är Champagne Vincent Dastré ett kooperativ som består av 250 olika vinmakare med ungefär 85 hektar utspridda över södra Epernay och framförallt i Pierry där Pinot Meunier dominerar. Men där man även odlar Chardonnay och Pinot Noir. Och med de små korrigeringarna är det dags att dyka rakt ner i vårt härliga samtal med Lars Trogen. Ja, då har vi nya vätskor i glasen.
Underbart.
Men nu ska vi liksom rikta in oss lite mer på olika stilar och olika druvor och samma producent. Och vi ska också säga att vi kommer prata lite mer om sockerhalt. Vi kommer också prata om de här olika bokstäverna som står på flaskorna. Det är inte helt enkelt
alltid. Inte bokstavskombinationer på det sättet, men nästan.
Ja, nästan. Exakt. Man kan nästan få en bokstavskombination av att börja gråta ner sig.
Att vara odlare slash producent i champagne så bör man nog ha en kombination, kanske.
Faktiskt.
Eventuellt. Det är inte helt enkelt.
Men den producenten som vi ska prova här nu då, det är 3 olika viner, har faktiskt också varit med tidigare i podden för att vinerna importeras av Liège Wines. De har ju varit med då i ett avsnitt. Dennis där var ju med. Och producenten heter Vincent Dastré. Och de 3 viner som vi har tänkt att prova här, det är ju först Vincent Dastré Equinox Brut Premier Cru från 2005. Och den är då artikelnummer 58456 på Systembolagets beställningssortiment. Kostar 599 kronor. Sen har vi den som heter Vincent Dastré Eclipse Zéro Dosage och den är från 2009, har artikelnummer 51533, kostar 699 kronor. Och sist men inte minst har vi en Vincent Dastré Brut Rosé, det är ett rosébubbel alltså, som har artikelnummer 58326, kostar 539 kronor. Samtliga tre viner finns i beställningssortimentet. Så det är vad vi har att göra med. Och hur ser det ut med druvorna i de här?
Det ser ut som sådant att i Equinox, som är första vinet 05, så är det 100% Chardonnay. Den andra, Eclipse, 100% Pinot Meunier. Och den tredje, som är Rosé de Saignée, det vill säga blödningsmetoden på en rosé. Lite oklart. Men röda druvor finns.
Yes.
Men jag skulle gissa att de jobbar med kanske en blend på Pinot Noir, Pinot Meunier. För det känns som att de gillar Pinot Meunier. De håller hus i Epernay, så de är uppe i norra. Champagne, men Pinot Meunier finns ju överallt.
Yeah.
Bara för att vi har en tendens att ha mer Pinot Noir uppe i Montagne d'Orange, så är det intressant att det är allt som finns. Plus att man hittar druvor, man har en vingårdslott där. Det vi ska säga om champagne generellt är det faktum att vingårdsmark är otroligt dyr. Det är bland det dyraste man kan köpa i världen när det kommer till vingårdsmark. Men det gör också att många köper det de kommer över. Så man har lite mark här, lite där, någon halv hektar där. Man köper lite från någon där borta. Det är lite så här olika. Så att man kan få till sig, så att säga, frukt. Olika druvor, olika provenanser. Man blandar gärna från lite olika nord- och sydsluttningar.
Ja.
För att skapa en nyansering. Och det här är nog inget undantag. Nu har inte jag varit hemma hos Vincent.
Nej.
Men jag skulle gissa att de är inte annorlunda mot andra mindre odlare i champagne.
Nej.
Man har lite plotter här och där. Det här med vingårdsdesignerade viner, det är någonting som händer i champagne. Men det är inte supervanligt. Utan ofta så gör man en blend för att det är det man gör bäst vin på.
Ja.
Single vineyard-grejen är potentiellt spännande.
Ja.
Men i min mening så krävs det utveckling för att nå single vineyard-kvalitet. Om man ska sätta på etiketten. Många gör det för att de kan. Men det måste inte vara det bästa. Vissa regioner förtjänar att ha blends för att det blir ofta bättre vin.
Man kan säga att stilen och den doft- och smakprofil man är ute efter är överordnat allt annat.
Ja.
Man bländar tills man når fram till det som man har tänkt sig.
Exakt.
Att vinen ska vara.
Exakt.
Istället för att tänka att här har vi en plätt, nu gör vi ett vin på bara druvor från den här plätten och så blir det vad det blir. Utan man sätter stilen först.
Ja. Och någonstans om man ska tänka champagne som koncept, om man ska jämföra, för det är ganska lätt och tacksamt att jämföra med Bourgogne, men då går man hela vägen åt andra hållet. Det absolut största man har i Bourgogne är ju Grand Cru, single vineyard, liksom den bästa vingården. Champagne, så tänker många, det bästa vi kan göra är våran non-vintage blend, för att den är summan av allt vi gör. Varje år, ut, år, in, så bygger vi det här vinet. Så hantverket är olika. Men med det sagt, det finns en rörelse i champagne också mot enskilda vingårdslägen. Men Vincent Astré är inte en av dem riktigt. De gör säkert någon single vineyard QV för att man kan, för att det är spännande. Klimatet som förändras kanske tillåter det mer. Men här är idén om olika stilar, hitta olika druvsorter, prata om olika, ska man säga, identiteter inom champagne. För det som var kul med förra flighten var ju att vi hade tre saker som var nästan samma från samma producent. Här har vi tre saker som är extremt olika. Och det är bara att kolla på färgen kontra vin 1, 2, sen till 3 då, som är extremt annorlunda färgmässigt.
Då ska vi reda ut de olika typerna av champagne som
det
finns. Jag menar, vi har ju årgångslös champagne då, non-vintage. Och det är väl egentligen de flesta champagner.
Ja, jag tror att det är 80% av allt som görs i champagne är så kallad non-vintage. Det står inte non-vintage på etiketten, det står bara ett producentnamn, sen står det en champagne och sen står det inte så mycket mer.
Ja.
Så att årgångslös champagne, non-vintage, det kan stå Saint Millésime, det kan stå massa olika saker.
Ja.
Ibland skriver producenten MV för multivintage. För generellt sett så ja, absolut, det är alltid olika. Om man inte har en specifik så är det alltid olika. Så beroende på om du gör en grej av det eller inte så kan det vara en multivintage. Men non-vintage, årgångslöst, är lejonparten av det som görs, absolut.
Ja. Och de här kallas ju även för standardkuvéer då. Och alla champagne i USA har sin variant. Och standardkuvéen är en blandning av viner från flera årgångar. Olika vingårdslägen som vi har sagt. Och syftet är också, som vi har sagt, att hålla någorlunda konsekvent karaktär från år till år då.
Precis, så att vi som de som köper vinerna känner oss trygga. Vi litar på producenten, den stil som vi vill återkomma till. Vi tycker om, låt säga,
Paul Rocher-stilen eller Rödre-stilen kontra Bollinger-stilen eller tvärtom. Vi gillar slankare, fetare, större, men vi litar på det här huset, på deras standard-QV. Sen, så många producenter har börjat titta på ordet standard som någonting extremt dåligt. De gillar inte idén om att standard låter basic, låter enkelt, mellanmjölk liksom. Så att i och med det så kommer många producenter titta över sina, vad ska man säga, basic offerings. De kommer göra lite annorlunda, de kommer visa mer på hantverket som ligger bakom. Framförallt i skenet av klimatförändringar, där man märker att standard inte finns längre. Det blir annorlunda år ut år in. Så det här med att du gjorde en sak under en längre period som var mer eller mindre identiskt per släpp, det kommer inte funka. För årgången kommer förändras så pass mycket att du måste tänka över idén om vad din basic grej är, så att säga. Och andras standard-QV, Kryg Grand QV heter deras basic. Grand QV, det låter mer än basic. Kostar 2,5 också. Så lite olika vad man väljer att kalla standard. Men idén om standard QV kommer omprövas, tänker jag. Det här är min åsikt, eller min teori snarare. Kommande 15 år kommer vi se en stor skiftning i vad standard QV betyder. Men med det sagt, ja, non-vintage QV utgör den stora delen av allas produktion. Ja. Det är sant fortfarande. Ja.
Motsatsen till det då, lite grann, det är ju då givetvis årgångs-vintage-champagnerna. De år som skörden håller väldigt hög kvalitet, så producerar husen årgångsspecifika viner då. Och det här kallas även för vinters då, eller millesimé eller millesim. Mm. Och här funkar det så att 20% av basvinet måste sparas för nästa års blandningar.
Vi pratade om det i förra avsnittet, CIVC, som är då kommittén för champagneviner som bestämmer allting. De bestämmer per årgång hur mycket reservvin du får spara. För de vill att det ska finnas vin jämt.
Ja.
De vill inte att du ska använda allt för att sen vara utan nästa år. Utan champagnes, vad ska man säga, bestående volym ser de över. Mm. Så att du får inte bestämma själv. Det får du inte.
Det är ju egentligen bra, tänker jag.
Ja, rent marknadsmässigt så är det toppen.
Schysst av dem.
Ja, för oss som vill köpa det varje år så är det kanon.
Exakt.
Och att det kommer hjälpa till att hålla en jämnare kvalitet / stil / volym.
Ja.
Representation, exakt, kan man säga.
Och en till grej är ju att årgångschampanjerna måste lagas minst 3 år med gästväljningen.
Sen är ju också sanningen att de flesta, för någonstans 12 månader med 3 månaders flasklagring, det är minimum för en non-vintage.
Ja.
De andra flesta som gör bra champagne håller ju på mycket, mycket längre än så. Så att många tycker att basnivån är löjlig. Alltså rent fånig.
Ja.
Så många låter det ligga 3-4 år. Alltså mångas baskuver ligger ju åtminstone 2 år, ofta mer. En bättre sak om man gör på det sättet, om man litar på sin frukt, det vill säga.
Och sen finns det ju då något som heter prestige-kuver då. Och många champagnehus framställer sina prestige-kuver, och det är ju helt enkelt viner framställda på druvor från de bästa åren, vad kan man säga.
Och som inte måste vara en årgångschampagne, ska tilläggas. Vissa är årgångar, andra inte. Det beror på producenten. Louis Röders Kristall, som är ett känt varumärke. Det är alltid årgång. Men tyvärr så måste man inte göra årgångschampagne för att det är prestige-kuven. Ibland så är prestige-kuven inte dyrare, men ofta är det dyrare.
Ja.
Så att årgångschampagne är inte alltid dyrare än prestige-kuven, men det skulle kunna vara.
Och druvorna till prestige-kuven har ju växt på Grand Cru-lägen då. Mm. Eller på mark som ägs av huset själva.
Ja, så det är också så här, provenansen, den ska du kommunicera själv. I vissa lägen så är prestige-kuven vingårdsbetecknat, men det är inte, som vi pratade om, det är inte det vanligaste i champagne. Men Kryg, återigen, deras Claude du Menil, det är en vingård. Claude de Goas från Filippona, en vingård. Det är prestiger. Men de har även andra prestiger. Så att det är vad de vill uttrycka. Så att tanken där att prestigen ska ha en egen personlighet som man ska känna igen.
Ja, och sen om vi går vidare då, där ska vi också faktiskt prova. Då så har vi ju rosé-champagnerna då. De tillverkas antingen genom att de blå skalen får laka ur, macerera med musten en kort tid innan de pressas. Eller genom att en mindre mängd stilla rött vin tillsätts före den andra alkoholjäsningen på flaskan. Att blanda rött och vitt vin för att framställa rosévin, det är en metod som i EU i alla fall hittills bara har varit tillåtet i just champagne.
Och för mousserande ursprung generellt, så att sånt som gjort enligt
Jag brukar säga det. Traditionell metod men jag såklart. Champagnemetod, traditionell metod. Man får göra så. Ja. Så att ingen annanstans inom EU får man göra roséviner och blanda. Det som är kul, här kan jag lägga in en liten anekdot. Jag satt på en föreläsning med en rosévinsproducent från södra Frankrike. Och vi var 50 vinproffs i rummet. Och vi satt och lyssnade på den här personen som pratade. Och han beskrev sin process. Han egentligen handlar för den som om så här färg och rosé och trender. Men så sa han, och sen kom vi till slutet på det och så blandade vi lite rött och vitt. Innan han var färdig med meningen så räckte alla 50 lokaler upp handen för att säga, det får man väl inte. Och han sa, nej, det får man säkert inte. Det är säkert inte alls tillåtet, men vem ska kunna bevisa det liksom? Så att det blandas nog på fler ställen än så. Men i champagne så är det i alla fall tillåtet. I mousserande ursprung är det tillåtet att blanda för att göra. Det vi ska prova sen är macerationsmetoden, urlakningsmetoden. Så att någonting som blir idén om att blanda rött och vitt, att styra tanninhalt. Styra, för det här med strama champagner när det kommer till tannin, det är inte alla i världen som uppskattar det. För man tänker champagne, elegant, lättlyft, sidrigt. Man kan lägga vilket adjektiv som helst på det. Men tannindriven är sällan något man säger. Men en klassisk rosé-champagne-metod är att laka ur skalen för att skapa en rosé-champagne. Vilket för mig, jag tycker är en underskattad stil. Den är under mina år på restaurang extremt svårjobbad. Jag ska inte ljuga, det är inte helt följsamt. Rosé-champagne generellt, inte helt följsamt, inte lätt att jobba med. Vilket är synd för gastronomiskt. Oj, om vi pratar om att champagne generellt är underskattat i mat. Rosé-champagne med stramhet. Herregud, där har vi någonting. Men det är få som tänker på rosé-champagne som en kvalitetsdryck. Det är synd, man står på stora champagnedagen, var man nu är i världen. Och väldigt många konsumenter kommer fram till bordet och säger vi kan skippa roséerna och gå rätt på vintage. Och det är ju synd, för det finns så mycket kvalitet, så mycket arbete. Det är faktum att en roséchampagne ofta kostar mer pengar än en standardchampagne. Det är ju för att det är ett, en längre process. Två, kräver mer arbete. Det är, liksom, det är inte så enkelt att göra som man tror. Så att jag är lite så här på barrikaderna för roséchampagne.
Om jag ska tänka hur många roséchampagne jag har druckit och hur många som har varit så där, så är det betydligt färre en vanlig champagne, yeah, då, så att säga. Det kan ju också bero på att jag generellt sett är mer Blanc de Noir-kille, yeah, än Blanc de Blanc-kille. Nu ska vi faktiskt testa en Blanc de Blanc här snart, yeah, som fick mig att tänka om lite grann. men generellt sett, så jag tycker liksom att Blanc de Noir är schysstare av det enkla skälet att jag vill ha lite mer skit i grejerna. Jag gillar lite skitigare grejer.
Det är sturskhet.
Och de här som är bara Chardonnay är ju väldigt rena och fina och så, men de är också lite tråkiga ibland. Men som sagt, jag har överbevisat i alla fall en gång. Så vi återkommer till det.
Man är aldrig för gammal för att bli ung på nytt, så att säga.
Absolut inte. Så ja, nej, men så det är ju rosé champagne. Sen har vi har ju slängt oss med Blanc de Blanc och Blanc de Noir, och det utgår ju från att lyssnarna vet vad det är för någonting. En Blanc de Blanc är ju bara Chardonnay. Blanc de Noir är med de blå röda druvorna då. Och sen har vi ju något som heter non-dosage. Ja. Det finns olika begrepp för det här. Brut sauvage, brut zéro, non-dosage, sans sucre, ultra brut, zéro dosage. Ja, det finns kärt barn och många namn. Och det innebär helt enkelt att inget socker överhuvudtaget har lagts till då genom dosage. Eller ja, likör d'expédition som det så tjusigt heter. De här champagnerna vinner ju oftast lite mer på att lagras då lite längre, så de kan vara lite väl spretiga och hårda i syran.
Och vi skulle säga avhängt på den stilen, för någonstans, och jag tror att vi har pratat om det kanske 100 gånger du och jag, men det här med socker och vad vi tycker om socker, konsumenten är lite skraj för socker. Sen i champagne eller i vin generellt, för mig kommer alltid balans vara nyckelordet. Sen kommer många som skriver om vin, pratar om vin, recenserar vin, säga oh, det här var balanserat. Och då vill jag gärna ställa frågan, mellan vad? Vad är balansen? Det går inte att säga att så här, det är inte bara balanserat så här. Det är balans mellan frukt och stramhet, mellan sötma och syra, mellan någonting. Det måste vara en balans mellan några saker.
Minst två saker.
Exakt. Och då tänker jag att när det kommer till sockerhalt i champagner, mousserande vin, ett för att klarifiera dosagen, det som är sötman, restsötman, det är inte en restsötma, det är en tillsatt sötma, om det är socker. Så restsötma är sånt som blir kvar om man inte jäser ut torrt. Champagne generellt jäser ut helt torrt, för att andresin på flaska gör att det blir torrt och sen blir det på jäsfällningen länge. Sen kan man för att balansera tillsätta socker i form av sockerlag, likadant expedition, som du sa. Och den tjänar till att skapa en balans som producenten är ute efter. Champagne ligger, som jag har sagt, långt norrut. Det är kallt så in i helskotta. Man behöver göra någonting med vinerna för att de ska bli drickbara, generellt sett. En grej är att blanda druvsorter, som man har gjort historiskt. En annan grej är att blanda årgångar, vilket man har gjort historiskt. En tredje grej är att blanda och göra en andra jäsning på flaska, vilket bygger textur, bubblor, toppen. Och en tredje, fjärde, femte, sjätte, även det var jag. En åttonde sak man kan göra är att tillsätta lite socker i slutet efter man har tagit ut jästproppen för att balansera. För mig är det inget principiellt problem. Champagne är fortfarande så pass manipulerad dryck att varför inte göra en grej till för att göra det bra. Men en trend är mindre socker är bra. En annan trend är det blir varmare. Man behöver inte lika mycket. Kanske en till sak är det är ganska lätt att maskera dålig frukt med lite mer socker. Bubblor, som vi pratade om här om sistens, var att bubblor kommer förhöja allt som är dåligt med vad som helst. Men lite socker kan hjälpa. Det är så här, vad säger de i Sound of Music? Spoonful of sugar makes the medicine go down. Och det stämmer ju lite grann med dåligt vin också. Lite sötare, lite enklare att dricka. Så socker för mig är lite så här tvegat svärd. Det finns en stor rörelse mot att ju mindre socker desto bättre, punkt slut. Jag håller inte med överhuvudtaget, för balans för mig är viktigast. Men med det sagt, för mycket socker, det blir ju hopplöst. Däremot vissa brutsero och serodosage, som man kallar det är för dålig frukt för att hänga på. Det är för slankt, man behöver lite för att balansera syran som är skyhög mot någonting som för att dricka bort. Men i en perfekt värld så kanske man kan tänka om dosage, tänka om så, förstå varför det är där överhuvudtaget. Men för mig finns det ingen ortodox. Jag kan inte dra en linje i sanden med så här, det här är bra eller dåligt på grund av sockret. Det går inte. Så balansen kommer alltid vara överordnad, men kvaliteten på frukten kommer vara överordnad det. Druvorna först, sen tänker vi process.
Det lustiga med sockret är ju att det är ju också uppfunnet av en britt. Och det var en britt som kom på där. 1662 var vår ädle herre Christopher Merritt som presenterade sin tes om hur närvaro av socker i vin ledde till att det så småningom blev mousserande. Så det var ju där det började.
Men socker är ju anammat i champagne i alla fall. Det är ju ingen som inte gör en andra jäsning. Sen vilken typ av socker man använder. Vissa tänker vi ska jobba naturligt, så att om man inte vill tillsätta jäst och socker i andra jäsningen, så kan man tillsätta ojäst druvmust som har aktiv jäst i sig, som sen får börja jobba. Så att då jobbar man med samma vin, tillsätter samma vin till ett jäst vin, och så kan man jobba igång en andra jäsning. Det är ett sätt att göra det på. De flesta tillsätter någonting. Många som är duktiga tillsätter jäst som man har, vad ska man säga, extraherat från vingården eller från källaren, så att man har en jäst som är ens egen, men man jobbar in den i sitt vin för att göra det lite mer, låt oss kalla det, autentiskt.
Då ska vi prata lite jäst också när vi ändå är på det. Det är ju oerhört så här eftertraktat. Det finns ju såna här fall där folk har lagrat någon bit jäst i liksom 100 år eller mer till och med. Det har gått i arv. Ja. Så det är väldigt så här eftertraktat och ett väldigt hett ämne. Kan du resonera kring det? Gör det någon skillnad? Vad är skillnaden?
Det gör skillnad, absolut. Absolut. Sen ska jag säga att jag tycker inte att det är den heta potatisen som det kanske framställs som. För jäst behövs. Var den kommer ifrån kan vi snacka om. Viss aromatisk jäst tillsätts från ett laboratorium, då har vinmakaren en intention med vad som ska göras. Blir vinet mindre autentiskt på grund av det? Det kanske man tycker, kanske inte. Men det finns en idé om hur vinet blir som det blir. Men sanningen är att jäst finns överallt. I vineriet, i ekfat, på väggarna, i vingården, om man behandlar den bra och inte besprutar för mycket. Men däremot ska tilläggas att när man pratar om naturlig jäst så måste man differentiera vad det är. Var kommer den ifrån? För det mesta så är det inte vingårdsjästen som vinner, det är vinerijästen. Och den kan mycket väl ha kommit från någon gammal artificiell sak som har hänt. Den bara fortsätter att fortplanta sig. Just. När blir man naturlig?
Ja. Hur
länge måste jag ha fått vara i rörelse för att vara naturlig? Den kan man fundera på. Men idén om det här med inhemsk gäst, icke-artificiell gäst, att någonting ska gå igång utan att man tillsätter något, det är väl det som är grundtesen. Många som jobbar med kvalitetsviner tänker att vi tillsätter ingenting, vi tar inte bort någonting så blir det bra. Och det funkar rätt ofta om man har bra kvalitet på frukten. Ingen oxidation, ingen bakterieinfektioner. Kanon, om det funkar så kör. Berättar om myses som är en vindeffekt för vissa, det är också en gäst. Så det kan vara dumt, den är också väldigt naturlig. Den finns i vingården. Man kan diskutera om det var bra eller inte. Andra vinstilar som är superklassiska, typ Hunter Valley Semillon, alltid tillsatt gäst. Men alla nördar älskar Hunter Valley Semillon, men de kanske hatar att det tillsatt gäst i Norra Rån. Så lite olika vad man uppskattar. Så att min hållning till gäst är, om det skapar ett vin som är singulärt, kör. Jag kommer kunna känna om det är astråkigt för att du tillsatt aromatisk gäst. Jag kommer inte köpa det igen. Eller så funkar det perfekt för den middagen jag ska. Vem vet. Men min idé är väl alltid så här: om du inte måste så gör inte. Men om du måste för att du vill tjäna pengar det här året också, kör. Om det är pissväder i slutet på skörden och det regnar bort all gäst, lös det. Så jag är inte dogmatisk. Men om man inte måste så ska man inte, tycker jag. Det är hållningen. Men med det sagt, i champagne, i andra jäsningen, generellt tillsätter man jäst. Hur naturlig den är så tillsätter du någonting. Sen var jästen kommer ifrån, det får den som gör vinet svara för.
Nu har vi liksom avhandlat kapitlet gäst också. Om vi ska prata om sockeralten också innan vi kastar oss över de här vinerna. Finns ju olika benämningar. Jag tänker att jag drar dem lite snabbt. Och då börjar jag med den sötaste och går neråt då. Och då är det ju som vi har nämnt då, do, som är den sötaste graden, och det är mer än 50 gram socker per liter. Sen har vi demi-sec som är halvtort, 33-50 gram per liter. Sec som är torrt, 17-35 gram. Extra dry, ännu lite torrare, 12-20 gram per liter. Brut, nästan helt torrt, mindre än 12 gram per liter. Extra brut, helt torrt, 0-6 gram per liter. Brut natur, 0-3 gram per liter. Och här kan man kalla det här då, som vi har sagt, för lite olika saker. Brut zero, brut integral, non-dosage, brut 100%. Alltså det kan ju heta lite olika saker. Så det är ju lite de graderna av sötma man har att förhålla sig till. Och nu blev det ju både svenska, engelska, svengelska och franska när jag har försökt uttala det här. Men alltså, det är ju ganska extrema skillnader ändå mellan den torraste och den sötaste.
Ja, men det är ju, absolut. Och jag tycker att det är ju rimligt att gå från brut som är upp till 12 gram upp till do som är 50 plus. Där har man ju en idé om att stilen kommer att vara annorlunda. Du får inte kalla något med 15 gram socker för brut, för det är orimligt. Däremot det som är lurigt, om du har ett vin som har, låt säga, 4 gram socker per liter i sig, i dosage, det är ju tekniskt sett en extra brut. Men du får kalla den för brut om du vill, för här har vi gränserna 0-12 brut, 0-6 extra, 0-3 brut natur. Så att om du tycker att du har 4 gram socker men det smakar brut, då får du kalla det brut. Så det är inte helt enkelt. Det är jättemånga procenter som kallar någonting för brut, fast det är mycket, mycket mindre socker. Så man är på brut naturnivå, eller extra brut nivå. Så att, vad upplever du som producent att det här är? Är det en brut eller en extra brut? Och jag har sett producenter som har typ 4 gram i alla viner, men de kallar någon för brut och någon för brut natur eller extra brut. För att de vill signalera andra saker, det smakar annorlunda.
Och kanske för att konsumentens söta tand kanske sätter in också lite där.
Absolut, absolut. Och vad vissa konsumenter letar efter. Ja, det finns ju en målgrupp för extra brut.
Ja.
Definitivt, för man tycker att det är väl jättebra att det är mindre socker. Medan andra tycker att så här, men brut litar jag på. Det är min grej. Så den är svår. Och det här med torrhetsgränser kontra vinstilar. Så att brut ska vara torrt. Om det kommer till torra viner, stilla viner inom EU, så är det mindre än 3 gram socker. Men i Tyskland så är det 9 gram. Då är det trocken. Det är inte helt enkelt.
Nej.
Men poängen är att om det står brut på en etikett ska det smaka brut. Det ska inte smaka för torrt. Nej. Det ska finnas en liten generositet i en brut.
Ja, ja.
Står det brut natur ska det kännas väldigt torrt.
Ja.
Så att det är väl det som man ska gå på, tänker jag.
Ja.
Men den faktiska sockerhalten, det behöver inte vara det viktigaste.
Nej.
Det är för att det handlar mer om upplevelsen. Ja. Och det är ju lurigt.
Och det är ju andra element i ett vin som kan förstärka eller förminska alltså, upplevelsen av sötman.
Exakt så. Ja. Ja. Nej, så det är ju komplext givetvis. Men det handlar om att som sagt konsumenten ska någonstans dricka det som producenten hade som avsikt att leverera.
Ja.
Och i vissa fall kommer frukten vara så pass mogen att du behöver inte tillsätta så mycket, men det kommer ändå heta brut.
Exakt.
Att den smakar brut.
Alltså en till grej som jag har tänkt diskutera med dig som jag kan slänga in här, för det är ju i anslutning till den här diskussionen, det är ju lite där med temperaturen. Nu är det ju lite skillnad då på, mellan bubbel och kanske vanligt rödvin då. Det är spännande då till exempel när man läser vinrecensioner att jag är ju ganska ofta rätt så oenig med vad folk har skrivit.
Ja.
Och inte kanske när det gäller ja, vi hittade plommon, körsbär, liksom björnbär, inte den grejen, utan mer sötman och strävheten.
Mm.
Och jag tror att det har att göra med att jag dricker nog vin kallare än vad de flesta gör. Och i och med att jag har varit på en del vinprovningar i mina dagar så vet jag ju att de där glasen står ju gärna framme ett par timmar ibland.
Ja.
Och hinner ju bli, ja, minst sagt ljumskvarma innan de ska provas. Och det är ju klart att ett varmt vin är ju strävare och är också sötare.
Mm.
Så att, hur ska man hantera det? Alltså vad är egentligen den sanna temperatur, så att säga, sweet spoten för viner? Det är ju såklart en jättesvår och relativ fråga.
Ja,
men någonstans, min poäng tror jag, vad jag indirekt försöker säga, att jag tror att många vinrecensenter dricker viner lite för varma.
Mm. Det kan nog stämma, för att man dricker väldigt mycket, väldigt många viner under en ganska kort tid.
Ja.
Så det kan nog stämma, absolut. Men jag skulle säga, för den som dricker vinet i slutändan, så handlar det jättemycket om så här, vad vill du få ut av det då? Det är samma som att man väljer glas, storlek, kupform, alltså alla de här sakerna. Så här, vad tycker jag är godast med det här vinet? För jag menar någonstans, ett kallt vin kommer vara mycket syrligare.
Ja.
För frukten kommer inte blomma ut. Ett kallt vin kommer kännas mindre alkoholstarkt.
Ja.
För att alkoholen trycks ner, den är volatil.
Ja.
Så att det kommer förändras jättemycket med temperatur. Och där tycker jag också så här, om jag vill dricka ett rött vin som ändå är stramt, syrligt, hög alkohol, lite svalt, då kommer jag ha en smalare kupa också.
Ja.
För då kommer man, liksom, man kommer blockera allt det här intensiva.
Ja.
En större kupa kommer att blomma mycket fortare. Som du sa i förra avsnittet, alkoholen kommer upp tydligare i en större kupa.
Ja. Ja.
Det kommer påverka. Men det finns ju ingen silverkula för det här. Utan det är ju så här, vad gillar du? Tycker du att det funkar bra att ta fram ditt rödvin en timme från kylen innan du serverar? Vad är, liksom, vad är grejen? Det enda jag vet för mig själv är att jag tycker inte om för kalla rödviner, för då upplever jag bara syra, mindre frukt. Men där när de är för varma så kommer alkoholen slå på. Så att idén om balans blir tydlig där också. Så att om jag har ett vin som jag vet så här, men det här är 14,5% alkohol. Det här är ett tungt rött från Priorat, låt säga. För kallt blir konstigt, men för varmt också jättejobbigt. Men jag är på ditt lag, hellre lite för svalt än lite för varmt. Så att ett sånt vin vill jag börja på kanske 16 grader. Låta det jobba lite för sig självt. Och sen vänjer man sig också. Så här, om det är gott så är det gott. Det går från början, kommer jag inte, efter en halvtimme kommer inte jag bry mig om det kändes alkoholstarkt, för det är så här.
Nej, men alltså nu vinklar du frågan också just mot recensioner, i och med att jag vet att många sitter och läser om, och en del människor skriver till mig bara, men alltså jag upplevde det där vinet inte alls så liksom intensivt i alkoholen som du. Och då är ju alltid min fråga, ja, men i vilken temperatur serverade du? Min poäng är bara att ta de här recensionerna med en nypa salt, och speciellt också smakklockorna på Systembolaget. De är helt åt helskotta, tycker jag personligen, ganska ofta. Alltså, jag vet inte riktigt i vilket skick och i vilket sammanhang de provas. Men
nej, men ofta så rumstämt på det mesta, tänker jag.
Precis, och då blir det ju som det blir. Sen finns det ju ett moment 22 ibland, liksom, tänk. Ja, men många gillar ju de här lite söta, alltså Amarone, Ripasso. Och där blir det ju lite knixigt då, för att har man dem för kalla så kommer ju inte frukten fram. Och har man dem för varma så blir det ju nästan odrickbart, för alkoholen är så extremt påträngande oftast. Så att någonstans det gäller att hitta någon form av sweet spot, ja. Och sen, men jag gör ju så här. Om jag ska berätta hur jag gör, jag har alltid vinnarna i kylskåpet. Punkt slut. Den här årstiden är jättebra. Slipper man ha viner i kylskåp som tar upp utrymme, det är bara att ställa ut dem. Och sen så tar jag in dem. Och då man fattar ju liksom om det är för kallt. Så det är bara att vänta. Sen börjar jag dricka när det känns som att man börjar närma sig en bra temperatur för vad vinet ska vara. Och sen bara åk på en resa. Upp, ja, ibland dricker jag vinner som kan bli 19-20 grader varma. Det gör ingenting. Det är kul att se vad som händer.
Ja, men absolut. Och det är väl också det som är poängen med en flaska stödvitt alltid.
Ja, exakt.
Så man har att leka med som man väntar. Nej, men jag håller med. Det är så preferensstyrt vad man gillar. Men hellre än att tempa upp ett vin så låt det börja för kallt och låt det jobba lite.
Exakt.
För så bråttom har du inte.
Nej. Har man så bråttom då får man dricka något annat.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Det är väldigt mycket styrt efter lynne, kan man säga. Utan att prata om folks olika typer av diagnoser.
Ja, nej men 100%. Ja men du, nu har vi ju ändå pratat en hel del. Ska vi försöka få i oss lite vätska?
Kasta oss in i den här trion.
Ja, exakt.
Absolut.
Och då börjar vi med Equinox.
De är väldigt så styrda gentemot himlavalvet och... Att vi är på Equinox och sen är vi på Eclipse och på Solstice, ja. Och de gillar det, ja. Är de biodynamiska kanske?
Det är inte helt omöjligt. Jag minns faktiskt inte. Dennis kanske sa någonting om det i det där avsnittet.
De är inte särtade, men varför inte? Ja. De är i alla fall väldigt tydliga med att de gillar himlavalvet.
Ja, absolut.
Men Equinox 05 brutt millesimé,
ja.
100% Chardonnay,
ja.
Då har vi ju mycket Chardonnay tungt i förra flighten. Vilket är kul att jämföra när vi har ren Chardonnay.
Den är ju väldigt klassisk.
Ja, det får man ju säga, ja. Nu jobbar vi också årgång. Så att från en singulär årgång, 05 var ju otroligt potent. Stor årgång,
ja.
Rik årgång, varm årgång,
ja.
Efter 03 så var det någon som gjorde att folk började prata om global uppvärmning på riktigt,
ja.
Så var 05 varmast efter,
ja.
Men mer balanserad, inte liksom ökenhetta, nej. Som vi kallar på 03. Men man känner att det är rikt,
ja.
Det är mycket vin.
Ja, absolut. Men det är ju klassisk, mogen bland och bland.
Ja, oh ja. Det finns jättemycket nötter, jättemycket brioche, ja. Jättemycket, jättemycket av det mesta faktiskt, ja. Utan att bli för mycket, men det finns mycket av det. Men det är inget blygt vin.
Nej, det är det inte. Och den är ju väldigt härlig. Alltså balansen mellan den här mogna gula frukten och de här brödiga noterna är ju helt perfekt. Alltså, det finns inte så mycket att klaga på.
Ja, nej, precis. Det är inget som är för mycket av någonting.
Nej.
Utan allting ligger där och är intensivt, men ingenting dominerar.
Det sitter ihop väldigt väl, men samtidigt så man kan också plocka ut noterna så här, en och en. Den är liksom både separerad och väldigt sammanhållen. Mm. Och det är ju verkligen ett kvalitetstecken,
ja.
Tycker jag.
Ja, och absolut ett tecken på att den kan bli äldre utan att göra någonting. Det här kan man låta ligga. Så det kommer liksom egentligen bara gälla mer och mer. Bli mer sammanhållet,
ja.
Lite mer ålder.
Ja, men ska vi smaka?
Det tycker jag. Och tala om dosage, inte svin mycket här. Det här lekar man inte jättemycket med socker efteråt. Så den blir ju väldigt, väldigt torr, väldigt frisk. Otroligt så, jag vet inte vad ett bra procent, men det finns nog poäng som är så här, det är sappy.
Ja, precis.
Läskande syra. Och man börjar salivera av syran, den är otroligt aptitretande, tycker jag. Frukten hänger med hela vägen. Sen är den ju väldigt citrusdominant. Så den är fortfarande lite för ung, tycker jag.
Ja, det är den.
Den är 05, men den är ju otroligt primär,
ja.
Och det är väl antagligen den mest primära champagne vi har provat,
ja.
Den är ju yngre än 12 vi provade i förra flighten.
Ja, 100%.
Den här är mycket yngre.
Ja, absolut.
Intensivare.
Absolut. Och det är ju också ett väldigt starkt kvalitetstecken,
ja. Sen gissar jag att den inte har legat kanske. Den har inte legat 8 år på gästfällningen som 12 hade gjort.
Nej.
Så att den har ju bevarat mer av sin primärfrukt också. Så det här är någonting som bör få lite mer ålder på flaskan.
Den här har ju faktiskt också, det är inte så ofta champagne har det, men den här har en viss strävhet i mossen.
Absolut.
Den känns nästan som ett rödvin, ja. Alltså, ja, men, i strävheten.
Det är syran som pratar sitt språk. För här hade vissa, tror jag,
Jag lägger in brasklappen, tror jag. Jag kan inte argumentera för att det är lite för lite dosage. Mm. Så lite mer dosage, runda av syran, minska stramheten. Jag uppskattar den här stramheten. För jag tänker att det här är en matchampagne. Jag ser inte idén. Eller jo, jag ska inte ljuga. Jag kan dricka det här för sig självt, det går jättebra. Men jag ser inte poängen att marknadsföra det som ett aperitifvin. Det här är något som ska njutas med mat. Det är något som behöver mat för att lyfta fram frukten, för att liksom mildra effekten av syran och stramheten. Så att i med någonting som har hög fräschör till detta, vad det skulle vara, det, här kan ju fantasin bara sätta gränserna. Det är ju otroligt gångbart till all möjlig aperitif i syrlig mat. Men jag får en sån otroligt tydlig citron / Granny Smith, liksom den typen av primär fruktighet.
Den känns ju väldigt grön för att vara en 05. Alltså.
Håller med.
Den här kan nog hålla 20 år till i källaren utan
det
problem.
Tror jag absolut. Ja, för det känns inte som att det är så här, även om syran är hög så frukten är ju inte okoncentrerad. Det finns ju ett djup i frukten.
Ja.
Den känns mer oförlöst i det här läget.
Den är inte pur ung, den är inte arg. Det är inte den syran. Den är ju ändå utvecklad. Mm. Men den här vinner nog på ett par år till.
Det tror jag. Och jag tänker, i och med att vi har ändå, nu var inte den ren Chardonnay 12an, men just i utvecklingsväg, vart den kan ta vägen. Den kommer ju inte få skogsnoterna som den hade. Men den här kan gå åt lite mer honungstoner, lite mer rostade nötter, lite mer liksom råhyvlad champignon. Vinna komplexitet. Men jag tror också att den kommer vinna rondör. Och det förtjänar den här champagne att göra.
Jag tror att den här kan gå lite mer åt 89an snarare än mot liksom 98.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Den är skarpare. Den är renare i frukten. Den har en precision.
Mm.
98an byggde ju mycket, mycket mer på bredd.
Ja.
Och på den typen av uttryck.
Yeah.
Medan det här bygger på spjutspets. Och liksom den går linjärt och rakt. Den här.
Yeah.
Vilket också är Chardonnays kännetecken. Att den är otroligt linjär.
Yeah.
Den viker inte en tum från sin utstakade bana. Den kommer köra på.
Yeah.
Sen kommer det komma till en punkt där den här tappar sin frukt. Och den blir smal i mitten. Men jag tror att den punkten är ganska långt bort. För det här vinet. Jag skulle säga att åtminstone 7-9. Kanske 10, alltså 10 år någonstans där. Där vill man börja titta på den.
Yeah.
Så att 05, det är ett år att räkna med. Och i Blanc de Blanc-världen så behövs den tiden.
Det är tur att jag har ett par flaskor till av
det. Det är jäkla tur.
Vi återkommer, men vi revisit om 10 år.
Det blir festligt.
Det blir helt kul. Ja, men spännande. Nu ska vi liksom gå till någonting som jag tycker är väldigt kul.
Ja.
Och det är ju en ren Pinot Meunier.
Ren Pinot Meunier, ja. Precis.
När man får en endruvs Pinot Meunier i champagneformat, då tror jag att vissa blir livrädda och vissa blir alldeles till sig av lycka. Och jag tillhör den andra kategorin. Ja. Jag tycker det är en himla kul druva. Den är ju också väldigt distinkt. Alltså jag hittar den ganska enkelt. Många gånger, såklart inte alltid. Men jag tycker den har en väldigt tydlig personlighet.
Ja, men i kontexten champagne så har den absolut en personlighet.
Ja.
Och det är ju en druva som, ska man säga, historiskt. För det är en av de historiska 7 druvorna. Det är en av de 3 i toppen. Det är lika mycket Pinot Meunier som det är Chardonnay i regionen. Den har ju funnits till mycket för att den mognar mycket snabbare än både Pinot Noir och Chardonnay.
Ja.
Så att i väldigt kalla år så har man haft Pinot Meunier som har bolstrat,
ja,
som har buffrat, som har knuffat upp den annars ganska omogna frukten.
Mm.
Och gett lite mer rikedom. Så att man brukar säga att Pinot Noir ger fruktighet och stramhet, Chardonnay ger ryggrad och Pinot Meunier ger det som är mitt emellan. Så liksom det är väggfodret.
Mm.
Det är inte jättemånga som har jobbat med Pinot Meunier på egen hand, ja, men inte som egen druva.
Nej.
Så det är en ganska ny utveckling att se mer endruvsviner på Pinot Meunier.
Mm.
Vilket är rätt bra, för det ger karaktär. Det är oftare producenter som Vincent Astry, som är lite mer småproducent, busar lite mer, kanske har begränsat med tillgång till druvor.
Ja.
Göra en endruvs Meunier är ju något som ger, vad ska man säga, identitet till huset.
Ja.
Vilket är kul.
Ja.
Man är oftare i Vallée de la Marne, det vill säga Marndalen på väg mot Paris.
Ja.
Där den är lite varmare.
Pinot Meunier mår bra på de slutningarna. Problemet som vi dock har med Meunier är att den mognar rätt tidigt, vilket innebär att den knoppar tidigt.
Ja.
Ett problem i champagne är senare frost.
Ja. Ja.
Så vårfrosten är trubbel för Meunier. Så att vi, ingenting kan få vara kul jämt tydligen.
Nej, inte i champagne i alla fall.
Det är lite synd. Men många bönder som har Meunier i Vallée de la Marne, de upplever ju som sagt att de vill ha den för den mognar tidigare, den börjar tidigare. Det är bra att få den i svala år när Chardonnay inte löser det.
Ja.
Pratade med en odlare nu i förfjol som tappade 85% av all sin Meunier i april. Och den är ju jobbig.
Den är ju väldigt jobbig. Ja.
Sen har de också lite Chardonnay, lite Pinot, mycket Chardonnay. Sen kom såklart torkan och sen kom höstregnen, så de tappade 85% av allt det året. Så det är lurigt med champagne. Men när man hänger upp sin hatt på liksom en sak i en region som Champagne.
Ja.
Man fattar här varför det är en blendregion. För det här, som i och för sig är helt otroligt härligt. Vi kommer till det vinet, vi ska dofta och smaka på det. Om man kan göra det här så ska man tacka sina lyckliga stjärnor.
Ja.
Vilket i och för sig, det här vinet heter... Nej, eklips och solförmörkelse. Det här ska man tydligen tacka. Men det är himlen man tackar när man är vän som en tastré. Nej, men att kunna göra endruvsviner i champagne, det är inte liksom, det gör man inte varje år för att... Man behöver ofta blanda.
Yeah.
Så det här är lite unikt. Både för att Meunier är lite tredje druvan. Lillebrorskomplex där.
Yeah.
Men också för att man behöver blanda ofta.
Yeah.
Så det är coolt att göra det på egen hand. Det
känns som att Meunier är champagnes motsvarighet till Petit Verdot.
Ja, men lite så. Alltså, inte ens Cabernet Franc.
Hur många rena Petit Verdot har man druckit?
I Europa typ ingen.
Alltså jag drack någon sån här rent typ då från Balkan här nu nyss, som var som tyvärr många gånger därifrån, det är lite syltigt, lite för varm, men kul att de försöker i alla fall. Det var inte dåligt.
Nej.
Men det är ju inte som man står och hoppar och glädjer om någon säger nu ska ni få smaka.
Man springer inte till så här, det släpps idag fredag tillfälliga rent typ då från Nordmacedonien. Ja. Nej, det är inte där man är. Det finns en del bra från Kalifornien såklart, för där har man gamla odlingar. Funkar så bra, men det är ju en blendruva.
Ja.
På samma sätt som att det här brukar man blendruva. Och när man doftar på det här vinet så förstår ju direkt poängen med att det här är en blendruva.
Ja.
För den tillför ju någonting väldigt distinkt. Exakt. Och det du säger att du brukar kunna fånga den när den dyker upp i glas.
Ja.
Jag fattar varför. För den har ju en mognadskurva som är något helt annorlunda. Alltså det här var 09, sa du. Den här har ju börjat, den är ju inte bara en fot in i skogsdungen.
Nej.
Utan den är ganska mycket hela vägen inne.
Ja.
Och det är ju väldigt charmigt.
Ja, och samtidigt är den ju, den är ju floral, den har ju, och den är liksom lite vaniljig också. Får ju också lite så här klor. Lite så här som man kan få i Barolo ibland. Lite så här badhus.
Jag är helt med på det.
Ja.
Jag hade inte satt den med det ordet, men jag fattar vad du menar.
Ja.
Den är 4 år yngre än föregående vin.
Ja.
Betydligt mindre primärfruktig.
Ja.
För Blanc de Blancen är ju otroligt primär.
Ja.
Och här får vi också en idé om vi bortser från att de är 4 år ifrån varandra i skörd. Idén om en druva som mognar senare, både på säsongen men också över tid.
Ja.
För Meunier ska man inte spara lika länge.
Nej.
Det här vinet vill man ju inte spara i 10 år till.
Nej.
Det är ju där nu.
Ja, absolut.
Tänker jag.
Ja.
Det är njutbart nu, det har en utvecklingskurva som är där. Om man ska dricka Pinot Meunier ren, så ska man gilla det. Och du ser jätteglad ut, så jag förstår att du gör det. Men man måste gilla det. För det här har det finns, man gömmer sig inte från det här. Och det här vinet gömmer sig inte för dig.
Nej.
Utan det här vinet är exakt vad det är.
Det är lite acquired taste.
Ja, men det är ju det.
Så, alltså inom ramen för champagne. Mm. Liksom. Och det är därför jag börjar med att säga. Antingen blir folk rädda och bara springer därifrån. Eller så sitter de här som jag och ler ett fånigt leende. Liksom.
Jag skulle säga att det finns en tredje person där som är så här. Pinot who?
Ja.
Money who?
Det är amerikaner.
Ja, exakt.
Säger vi fördomsfullt.
Men det är många som inte vet vad det här är för någonting.
Nej, så är det.
Så att många skulle stå på näsan och göra så här.
Ja.
Va?
Ja.
Vem är? Va? Vad händer här? Men för den som vet vad Pinot Meunier är, så det här är ett jättebra exempel på vad druvan gör i champagne.
Yes.
Med tid på gästfällningen, med en viss ålder, men äldre än så här tycker jag inte det ska bli. Det här är in the pocket.
Ja.
Och det här är vad jag förväntar mig. Hade någon sagt, nu ska du få prova en ren Meunier, så hade jag förväntat mig det här. Så att den är otroligt true to form.
Det är så jag upplever också. Smaka också.
Du är så himla glad nu, det är alltså, underbart.
Det är så förbannat gott.
Det som får mig glad med det här vinet är att så fort jag tar en klunk av det så är champagne.
Ja.
För man är så här, Meunier, skogspromenad, är det en kompis till Pinot Noir? Ja, men det är det. Vad kan jag förvänta mig? Och sen får man den här skärpan.
Ja.
Den här syran. Ja. Den slappar inte av för att det är Pinot Meunier. Fransmännen pratar igen om vertikalitet. Mm. Det finns något vertikalt med det här vinet. Ja. Det är väldigt så här...
Ja, ja.
Det suger tag i en liksom... Ja. Gör en grej.
Ja.
Så är otroligt, otroligt direkt i sin syra. Sen om man jämför med Chardonnay,
ja.
Där är kul om man går tillbaka till den.
Ja.
För nu kan vi prata om linjär syra och vertikal syra.
Ja.
För Chardonnay, det är en syra som driver på. Medan Meunier är en syra som den är ganska abrupt om man jämför.
Ja. Alltså den är ju skitigare. Det händer ju roligare grejer.
Mycket jordigare.
Ja, mycket jordigare.
Och jag jobbar inte så mycket med ordet mineraldrivet, men det finns någonting lite som du säger skitigare med.
Ja.
Den är lite mer, nu ska jag få det att låta som att det är en jättebra sak. Mm. Den är lite mögligare.
Ja, men absolut. Jag håller med.
Det händer lite mer decay,
ja,
i Pinot Meunier. Ja. Förfall.
Ja, men exakt. Som så här skitigare.
Det här kommer aldrig stå på någon hyllpratare någonsin på bolaget. Toner av mögligt äpple och förfall.
Mögel och skitighet. Ja, vilken mardröm
av oss
som skriver de där beskrivningarna.
Ja, men det händer ju grejer. Men grejen är att jag tycker inte att det är så komplext. Men det som det gör det väldigt ärligt. Väldigt rätt på. Ja. För jag får svårt att säga att menyn är komplex. Det är den inte.
Den är inte komplex. Den är så direkt. Men när den är så här bra som den är ju så oerhört flörtig.
Mm.
Alltså den är ju mycket skärmigare än vad folk tror om Meunier.
Ja.
Den här har ju också lite högre sötma, eller hur, än den förra. Vilket gör att den blir lite skönare. Ja. Alltså den blir lite rundare, lite godare, lite bredare också. Jag förstår vertikaliteten som du säger. Mm. Men den har också, den är fylligare.
Ja, men det är det. Och det är ju druvan i sig. Så jag skulle säga att rent dosagemässigt så jag tror inte det är så skillnad.
Ja, det är när det är surdosage på den här.
Ja.
Den har ingenting tillsatt.
Den har ingenting. Och ändå känns det liksom.
Precis.
Men det är druvan.
Druvan i sig som ger bredden. Sen som sagt, det står brutt på Equinox, den första. Den ligger nog inte mycket högre än 4-5. Det tror jag inte. Men där får man kalla det för man vill. Upp till 12 så att säga. Men det här är zero. Så att det kan vara upp till 3, men det får inte vara tillsatt. Men det är ett härligt vin. Och det är väldigt personligt. Och jag skulle säga att där Equinox, första Blanc de Blancen, den smakar otroligt mycket champagne.
Ja.
Där smakar mycket Pinot Meunier. Det är en skillnad däremellan,
ja.
Som jag tycker är intressant. Och om man dras åt det här lite jordiga, lite liksom mer rustika, ja. Så är Meunier ju kompisen. För det är ju en helt annan personlighet.
Nej, men det här är ett egensinnigt vin, samtidigt som det är väldigt troget druvan.
Ja, verkligen. Ibland så när jag provar rena Meunierer, så de är inte lika spänstiga som det här. Det här är ändå en bra klatsch,
yeah.
i syran, ett bra driv framåt. Ibland blir de lite baktunga, får lite botrytis,
yeah.
Så att man får en liten så här saffranspannkaka, som bara så här, den är lite bred. Det här är inte det. Men de har ofta det,
yeah.
Så man får lite försiktigt. Men den här producenten kan ju uppenbarligen göra bra saker med Meunier.
Ja, men han vet vad han håller på med. Det är ju glasklart. Och för att förhoppningsvis hylla honom ännu mer för hans tolkning av Jock, så kan vi ta tag i det sista vinet som verkligen ser ut som Jock, alltså i färgen.
Rent globalt, nu ska jag inte prata om champagne och vinnördar, men globalt så är det kanske den otrendigaste roséfärgen.
Ja.
Som finns.
Ja, för rosé ska ju vara så himla blekt
det
idag.
Det drar åt att vara ett lätt rött.
Ja.
Det blir nästan där. Och det gör mig lite glad.
Ja, jag håller med. Jag älskar ju det här. Det här är, ursäkta uttrycket, sexigt alltså. Den här färgen, man blir glad.
Och det är ju en annan, ska man säga, rosé-champagne-stil. För det är ju det som de själva kallar för.
Ja.
Eller snarare det är vad det är. En rosé de Saignée. Det vill säga en rosé gjord på blödningsmetoden. Ja. Så detta är en macererad rosé. Detta är skalkontakt. Det är något som ska vara teoretiskt sett djupare i färgen. Vilket vi ser att det är.
Ja.
Det ska vara stramare. Vilket det antagligen kommer vara. det är inte den mest publika stilen på roséchampagne. Och då ska vi ta i beaktande lite som vi pratade om tidigare. Roséchampagne är generellt en kategori som folk lite grann skiter blankt i. Vilket är synd. För det är en kategori av champagne som är otroligt driven av kvalitet. Det är inte alla som gör roséchampagne. De som gör det vill ju göra det bra.
Ja.
Annars gör man ju en Blanc de Noir-stil.
Ja.
Snarare.
Ja.
Så det här är ganska vågat att göra en Sainier. Ska jag vilja säga.
Ja, nej men alltså man blir ju glad för att någonstans, nu har jag ju doftat på det här. Jag tror att vi kanske kan enas om att Vincent d'Astré, han försöker nog vara väldigt konservativ. På det sättet att hans Chardonnay är ju väldigt klassisk, liksom Blanc de Blanc. Hans Blanc är väldigt druvärlig. Alltså den är väldigt druvtypisk.
True to type.
Ja, och den här är ju också egentligen skolbok i doften. Det är så oerhört mycket Pinot Noir i doften.
Oh ja, oh ja. Nej, men det är så mycket röda skogshallon och liksom.
Ja. Och det här som jag sa förra gången vi var på Pinot Noir, alltså kikärt och kikärtsbad. Alltså tar jag det alltid på. Kaffebönor, jag menar de där lite reduktiva.
Ja. Och jag tycker att det finns också här, man är ute i skogen, det är också lite så här omogna blåbär. Det är inte lingon för det är inte kartigt, men det är både blåbär och riset. Det finns en liten sån earthy känsla här också, men det är inte samma som i menyn där det är jorden. Där är snarare det som växer från jorden. Så att man får en känsla av vart det är på väg skogsmässigt. Och det här känns ju väldigt ungt på doften.
Ja.
Nu har vi ingen ålder på det här. Det är någon vintage av något slag.
Min uppfattning är att det finns en missuppfattning om att de enda champagner som går lagra är vinterschampanjer.
Gud nej.
Alltså, och jag tycker nästan, om jag ska säga så här, generellt sett tvärtom. Någon vinter känner ju oftast väldigt bråkiga och stökiga i syran framförallt. När man köper dem.
Mm.
Låt dem vila 10, 12, 15 år. Så det kommer ju bli magiskt liksom.
Ja, jag skulle säga till och med så mycket med att köpa en bra non-vintage och låta den ligga ett år.
Absolut.
Det händer grejer.
Ja.
De är gjorda olika. Och det man inte får glömma med vintage är att det är verkligen så här, det är uttrycket för ett år. Enda år.
Ja.
Och det blir ju alltid vad det är. Det finns ett jättebra uttryck på japanska som heter wabi-sabi. Skönheten kommer från det som inte är perfekt. Så inget år kommer någonsin vara perfekt.
Ja.
Vissa år, jo visst. 96 hävdar vissa är perfekt, andra inte. Syren är för hög. 05 hävdar vissa var perfekt, lite för rikt. 9-10 i Bordeaux, vissa tycker att det var perfekt. Men ja, men ett år kommer uttrycka en sak.
Ja.
Och det kommer finnas lite så här.
Ja.
Lite glitchar där.
Ja.
Samma sak med så här single vineyard grejer.
Ja.
Ingen vingård kommer uttrycka perfektion, tycker många.
Nej.
Andra tycker absolut, men det är smak.
Ja.
Det tycker det är så här, perfektion är inte något som är konstant, inget som är konsekvent, utan skönheten sitter i faktum att någon har lite grått hår längst fram. Någon har inget ögonbryn. Någon, liksom, någon har fyra fingrar på en hand. Alltså, det spelar ingen roll, men det är där skönheten sitter. Du är inte perfekt och det är toppen. Så jag uppskattar det med vintage. Däremot non-vintage är ju det att skriva så här, nu gör vi perfekt. Så vad är det då? Nu måste vi ha en idé om vad perfekt är.
Det här är också en sån här fråga som jag vill liksom slänga in. Nu blir det ju väldigt generaliserat då, givetvis. Jag tänker att jag ska vara lite ändå provocerande. En av mina tidigare gäster sa ju att det blir ingen bra podd om vi ska vara politiskt korrekta i tiden, vilket stämmer. Men som du har märkt då, de här flaskorna som jag har tagit med här idag, det är inte stora producenter. De flesta har aldrig hört talas om dem här. Men jag älskar ju de här små hantverksvinerna i champagne. Jag älskar de små bönderna. Jag älskar att de vågar, att de inte riktigt bryr sig om vad de stora jättarna håller på med. Utan de vågar uttrycka någonting som är eget. Det kanske inte alltid blir perfekt. Det kanske inte alltid blir bra. Kanske inte passar alla. Nu kommer vi ju tillbaka till det här avantgarde kontra kommersiell tänk.
Och wabi-sabi-grejen.
Ja, men exakt. Det är så oerhört värdefullt att de här små finns. Och så extremt värdefullt att det finns importörer som hittar dem i Sverige och faktiskt lägger ner väldigt mycket tid och möda på att importera de här vinerna så att vi får ta del av dem. Det är väl klart att en flaska Boulanger eller Paul Roger, det är klart det är stabilt. Man vet vad man får och man får exakt det. Det kommer aldrig vara dåligt. Det kommer vara väldigt hög kvalitet. Men kommer det kittla? Kommer det vara den där flaskan som sticker ut, som gör att du tänker, oj, så här kan tydligen också champagne vara? Förmodligen inte, skulle jag säga. Hur tänker du kring det här?
Jag tänker på två sätt. Ett är, ja, du har helt rätt. Två är, man får inte glömma att Vincent d'Astre antagligen har sålt till Paul Rocher. Så att deras druvor har gått in i bra saker, ja. Som har varit lite mer tillrättalagda, om vi ska använda liksom idén om storhus kontra liten producent. Jag älskar idén om att bli kittlad av individuellt formade viner, produkter som är unika i sitt slag. Den här rosén, som vi inte ens har pratat om ännu, men det kommer vi göra snart. Jag älskar den. Jag uppskattar att den existerar. Även om jag inte hade älskat vinet, så hade jag uppskattat och älskat att det finns.
Ja.
Så ja, det är en sak. Sen älskar jag ännu mer att de får betalt och kan leva och odla och fixa och dona och vara i champagne. Så att jag är lite kluven till vad idén om processen är. Och problemet... Och här slänger jag in en sån, för det här är inte helt politiskt korrekt att prata om det på det sättet, men jag kommer göra det ändå, för jag kommer ha en motvikt.
Mm.
Att vara en odlare som gör sin egen champagne just nu, det är toppen, för det är en trend. När du får en dålig skörd, så går du under. Men när du däremot jobbar per hektar, får betalt per hektar, inte per ton, så är du ganska nöjd, så kan du fortsätta.
Ja.
Så att det är en utmaning så in i och göra det här vinet.
Yeah.
Att det finns älskare. Jag hoppas de kan göra det i många, många år till.
Yeah.
Men jag förstår idén om att förse de större husen med bra frukt.
Yeah.
För det är också det som är traditionen i champagne. Så champagne som vi ser det nu med det här vinet, yeah, det här är inte traditionellt. Det här är något nytt. Det här är någonting som sticker ut. Vi kan inte älska champagne utan att hata det här egentligen.
Nej, så är det.
Men jag älskar det här.
Ja, visst.
Så att jag önskar ju död åt champagne som koncept,
ja.
Om jag älskar det här vinet.
Ja.
Men idén om att ha ett levebröd föds inte av det här vinet.
Det blir död åt myten, konceptet champagne.
Ja.
För att champagne är inte bara en sak. Sen kanske jag ställde frågan fel, för att det var inte ställt så tillvida att jag inte tycker att de ska sälja till de stora kooperativen. Det är inte så. Det är ju fantastiskt, jag menar, självklart ska de ha betalt, och det kan ju finnas år när de inte kan framställa sådana här, alltså sina egna då, så att säga. Jag köper det. Det handlar inte om att jag är naiv och tänker att de, ja men vadå, förrädare, gör inte ditt eget vin utan säljer till de stora. Det är inte det det handlar om, för att de stora är inte heller dåliga. Det är ju liksom, där måste man komma ihåg, Boulanger håller oerhört hög nivå. Moetterson då, samma sak. Paul Roger, samma sak. Och vi får de här vinerna dessutom till fruktansvärt bra pris i Sverige.
I Sverige är vi ju otroligt lyckliga.
Ja, alltså Paul Roger, det går ju knappt att få tag utomlands. Alltså det är ju svindyrt. Men svenska marknaden råkar vara en av de marknader som älskar dem mest och där de säljer mest. Så vi får köpa dem till otroliga priser. Och de finns på fasta hyllan. Alltså hur sjukt är inte det? Så att allt det där måste man ha med sig och ha i åtanke, som du sa. Håll två tankar i huvudet samtidigt. Så det var inte det. Det är ingen kritik. Jag älskar de stora husen också på sitt sätt. Man vet alltid vad man får och det kommer alltid vara fantastiskt. Men vad jag menar är ju att för mig är det ju verkligen en upplevelse att få ta del av såna här champagner och tänka, shit, det här är också champagne.
Ja, gud ja.
Så här kan det också vara.
Absolut, och jag är den första att hålla med. För jag tycker att, som sagt, det singulära uttrycket är alltid intressantast.
Ja.
Så att min personliga preferens dras ju åt det här hållet.
Ja.
Min imponans går mot storhusen.
Ja.
Problemet, som jag ser det, om man ska gå in på min tredje tanke, ja, som är i huvudet.
Ja.
För jag har alltid en tredje tanke i huvudet också.
Ja,
det är att hade marken i champagne varit mycket billigare, så hade det här varit mycket enklare att göra. Så att Vincent d'Astre,
ja,
som exempel då, nu blev de galjonsfiguren,
ja,
för idén om progressiva champagne. Det finns många, många fler. Idén att ha sina 3 hektar som man har råd med, om vi också kontrollerar att det finns inga klimatförändringar. Det finns inga dåliga skördar för Meunier. Jo, det finns jättemycket.
Ja.
Gud, vad jag hade önskat att det var så.
Ja.
Jag hade också önskat att min bild av Bourgogne var sann, men det är den inte.
Nej.
Jag hade önskat att min bild av liksom många regioner var den här gammeldagsa, lite svartvita, gryniga filmen, ja, av att det här är ändå mysigt med åsnan som plogar. Alltså, Det existerar ju inte. Nej. I verkligheten tyvärr. Så att jag älskar det faktum att vi provar det här vinet. Att det är singulärt, att det är ett uttryck som vi inte får så ofta. Som vi inte hittar om vi inte letar. Det finns ju där. Ja. Vad de gör 2024 och 2025 för att kunna säkra allting. Jag hoppas de kan säkra mycket mer av det här. Gör de inte det så kommer jag sakna det, men det kommer antagligen komma tillbaks. För de har ju antagligen idén om att vilja göra det. Men trubblet är att champagne är en utsatt region av många anledningar. En är ekonomin. Det är för dyrt att köpa marknader. Det andra är efterfrågan. Man kan inte göra mycket nog. Det tredje är klimatförändringar. Du kan inte göra det när du vill. Så att de tre sakerna gör att vi kommer se en omformning av champagne som sådant. Det är tillåtet med hybridruvor nu. För att vi måste. Så att vi får njuta av det här nu. Jag hoppas att vi kan göra det under många år till, men jag vet inte. Så därför blir jag glad att det här finns framför oss just nu. Men jag tar det inte för givet. Det är väl mer det. Och där kommer pragmatismen in. Om jag sätter mig i deras position, så ska jag inte ta något för givet.
Jag tror att de är högst medvetna om det själva. Det handlar ju bara om att, som du säger, att vi som konsumenter får ju bara passa på att njuta så länge det är på det här sättet. Ja. För att det finns en ganska överhängande risk att det inte kommer fortgå som vi är vana vid. Så återigen då, där med att betala 6, 7, 800 kronor för en flaska, se det i det här ljuset.
Ja.
Se stackars Vanson d'Astré som plöjer runt där i frosten och förlorar helt plötsligt 80-90% eller kanske hela sin skörd något år och inte kan göra det där. I det ljuset, om man har möjlighet, jag säger inte att det här är någon form av obligatorisk grej som alla måste göra, men om man har möjlighet, så prisvärdighet har det inslaget också. Ja. Att man måste se hela vägen från bonden till vätskan som står på bordet.
Precis, kravmärket har en kostnad, men det är värt det. Absolut, absolut. Och som sagt, ingen vill ju mer än vi att de ska kunna göra det mer, men det kommer kosta. Allt är för billigt för oss som det är. Det priset vi sätter på ett hantverk, det är liksom, nu ska jag inte gå in och bli för politisk, men vi lever i en ganska kulturfientlig tid.
Ja, oh ja. Tell me about it. Jag är i musikbranschen, så jag lever med
så
det här.
Så att om vi sätter det perspektivet på det här glaset.
Ja.
Det här är rock'n'roll. Rock'n'roll för inga pengar.
Nej, men jag håller med. Det är helt otroligt liksom. Nej, men det är jättebra att du säger, för det här är... Det är verkligen en kulturfientlig tid, för att det enda som prioriteras idag, tycker jag då personligen, det är ju liksom väldigt innovativa tekniska, jag menar AI, skitkul liksom. Ja, absolut, jag fattar grejen. Jag jobbar själv med AI, jag framställer musik med AI, jag använder det, men någonstans också så sitter det ju en tjej eller en kille som har utbildat sig i 20 år och spelar ett instrument bättre än de flesta andra som står där och svälter just nu, för att vi prioriterar inte riktigt kultur som det ska se. Och det är klart, man kan vara lite elak. Kultur är ingen mänsklig rättighet. Att få spela gitarr är ingen mänsklig rättighet. Jag menar, många säger, men gå och ta ett jobb som alla andra. Absolut, det perspektivet finns. Det fanns en författare som hette Witold Gombrowicz som alltid sa att kulturen är som en termometer i baken på samhället. Så att ju mindre man prioriterar kultur, desto sämre mår ett samhälle. Nu blir det ju väldigt djupt där, kände jag. Men någonstans, jag är med dig. Och det är klart att det måste kosta, för att det är inte gratis att framställa det här som vi sitter och dricker här med.
Nej, och vin är en kulturuttryck. Det är en kulturgärning. Och det finns olika typer av kultur. Det finns masskultur, så finns det nischkultur, och så finns det allt möjligt annat.
Ja.
Det här är nischkultur. Men det bidrar ju till att berika det vi får uppleva.
Ja.
Det är inte för alla. Det är nischkultur det ska vara.
Så är det. Men ska vi ta och faktiskt
hoppa tillbaka om vinet? Ja, absolut, absolut. Jag tror inte vi hade gjort det i en timme nu ungefär.
Ja, men alltså doften har vi ju sagt. Det är ju väldigt, det är mycket Pinot Noir.
Men det gör inget att vi har väntat på det. För att nu har det öppnat upp sig i glaset. Nu börjar det hända. På tal om att lufta alla viner.
Ja.
Lufta bubbel. Behandla bubbel som vilket vin som helst.
Ja.
Visst, var försiktig. Dekantera i en smal karaff.
Ja.
Tappa inte bubblorna för en del av det. Men herregud, vad mycket det ger.
Ja, men så är det ju. Och jag brukar göra så här med bubbel att jag öppnar upp, dricker kanske ett, två glas en kväll. Och sen dricker jag resten så här, ibland under en vecka.
Ja.
Och man är helt besatt av att vara väldigt stygga, pigga, arga bubblor. Och det ska nästan vara som SodaStream. Ja, absolut. Det är klart det kommer gå en del bubblor. Men om man är intresserad av champagne som vin,
ja,
som vi nu har tjatat om ett par gånger, då blir det en helt annan upplevelse. Och man kan få en inblick i hur extremt komplext det kan vara.
Oh ja. Och bästa beviset för en bra champagne är om det är gott när det är avslaget. Sen kommer bubblor till för en dimension, ja,
ja.
Definitivt, det är ju där, det är poängen också,
ja.
Men med det sagt, om det inte är gott avslaget, då ska du inte vänta till idag.
Nej. Ja, vi smakar.
Ingen brist på fräschör.
Bubblorna i alla hans viner hittills är ju...
Ja, men de är supersmå, pärlbands drivna liksom. De är otroligt sammansatta. Syrorna, jätteprecisa. Det som är härligt med det här vinet, som många skulle tycka var lite jobbigt, är att det finns en otroligt härlig bäska i det.
Ja,
det är så skalbittert,
ja,
och liksom, det känns lite amaro,
ja,
kaxigt.
Ja, håller med.
Och det är ju Sané-grejen. Det är ju, ja, liksom att nu har vi blött ur det här vinet. Det är en kall region. Frukten kommer inte vara svinmogen. Vi jobbar med skalen. Många skulle peka och säga, du är en dåre.
Ja.
Och jag håller med, du är en dåre. Men du är en underbar dåre. För att det här blir någonting som ska man säga, minner om lingonen till kroppkakan. På tal om att så här, lägga på ett vin som en ingrediens kontra att, yes, ha det som en sparringpartner.
Ja.
Det här är ju kroppkakevin nummer ett. Rökt fläsk,
ja, ja,
kroppkakor, lite brynt smör.
Åh, vad gott.
Eller hur?
Ja, fantastiskt.
Och det smakar ju, det beter sig som en extremt kaxig torr pinot fast med bubblor.
Ja, verkligen. Verkligen så.
Och det är superprimärt, det här är ungt.
Ja, ja.
Ungt.
Och jag tänker att det ska få vara det.
Ja.
Jag ser inte poängen med att överlagra ett sånt här.
Nej, men det här är så här skönt när det är så här lite blåbärs, lingonris, liksom, kan man säga. Det är tidigt på hösten. Det är inte i skogen på det sättet, men det är tidigt på hösten. Och det är ju väldigt charmigt i sin vresighet. För det är inte för alla det här vinet.
Nej,
det här har en karaktär som är så här, du, vet du vad?
Ja.
Jag kommer säga ifrån.
Ja.
Jag kommer inte acceptera allt som du säger. Utan det här är liksom en hel hand som säger, jag kommer vara här.
Take it or leave it. Ja. Den första Chardonnay, den är ju väldigt klassisk. Den tror jag inte någon har problem med att förstå.
Nej.
De två andra kräver mer öppet sinne.
En viss förståelse för vad det är.
Ja, och en viss nyfikenhet också kring hur det kan vara.
Det är ett jättebra ord att använda, nyfikenhet. Jag tycker att ibland så pratar jag om förståelse, men nyfikenhet är mycket bättre. För då kommer du också ta till dig idén om det. Kanske inte älskar det, det måste man inte. Men att titta på det för vad det är.
Och så här kan det också vara i champagne.
Ja, exakt. För det här känns inte som en klassisk champagne. Färgmässigt, doftmässigt, smakmässigt, hur det beter sig strukturmässigt. Att den vågar vara lite bitter. Nej, underbart. Och med allt det sagt, som sagt, det är skönt att de kan göra det här året också.
Ja, 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 ja. Det är bara att vara tacksam så länge de kan göra det.
Precis, here's to 10 more.
Ja, verkligen. Men du, ett par sista grejer som jag tänkte att vi ska få med då innan vi trycker av för den här gången. Det är ju de här bokstäverna.
Just det.
Jag kan väl rabbla dem så får du liksom fylla i ifall du tycker att jag missar någonting. Men det finns ju, som många kan läsa på champagneflaskor, olika bokstäver. Och de här betyder ju lite olika saker då.
Precis.
Och om man börjar med NM så är det alltså négociant manipulant.
Mm.
Och det är ju att vinet tillverkats av något av de stora champagnehusen, firmorna eller negocianterna.
Och här måste vi backa ett kort steg.
Ja.
Så négociant manipulant, om vi tittar på vad det betyder. Négociant är att man köper någonting.
Yes.
Så du förhandlar, negotiate den grejen. Så du köper druvor eller must. Och sen så är du en manipulant, det vill säga att du manipulerar det, du förädlar.
Ja.
Så att du köper något och gör det själv. Så att så länge du köper någonting och inte odlar det bara själv,
mm,
så är det en NM. Det kan vara ett stort hus.
Ja.
Det kan också vara Vincent d'Astrée.
Ja.
Det står NM på deras.
Ja.
Så att de har ett litet antal hektar, men de köper från en kompis, säkert.
kanske köper 100 kilo, men då är man en NM. Så du måste inte vara stor, men ofta är de stora NM.
Ja.
Bara för att liksom förtydliga vad det innebär. Du måste skriva det. Det är en liksom kod som man ser bakom på etiketten.
Ja.
Men NM, ja, ofta stor, ibland inte.
Och sen har vi RM, och det är alltså Récoltant Manipulant.
Det coolaste.
Ja, det är en odlare som gör sitt eget vin av sina egna druvor.
Exakt,
ja.
Exakt, trenden för det vi kallar för grower champagne, odlarchampagne, den är ju enorm i medvetande, men i volym absolut inte.
Just.
Men idén om att plötsligt göra eget vin av det du odlar, alla kan inte vara Celos. Celos är ju arketypen för en RM. Men många som har odlat bra frukt, Grand Cru-mark, sålt vidare, de har sett att fan, det finns en trend där för att göra egen grej. Kul, vi provar. Och så blir det svinbra.
Ja.
Eller inte bra, måste inte vara bra.
Nej.
Men det innebär att du odlar och gör.
Ja,
så att du kan ju vara en sopa också. Men många som är sopor gör inte vin.
Framförallt inte i det här distriktet.
Exakt, så. Du har inte råd om man sopa. Så att sälj vidare och gör bra saker.
Ja.
Men RM är de coolaste.
Ja, och sen har vi CM då. Det är alltså kooperativ manipulant. Och det är att champagnen är tillverkad av ett kooperativ då, helt enkelt.
Exakt.
Och sen har vi RC, och det är Récoltant Coopérateur. Och det är odlare som säljer vin framställt av ett kooperativ av odlarens egna druvor.
Ja,
ja.
Den är lurig.
Den är lite lurig. Ja. Det är nästan som man inte ens förstår vad det betyder.
Exakt, det känns som byråkratisk mumbo-jumbo.
Ja, exakt. Och sen har vi SR, som är Société de Récoltant, och det är mindre familjeföretag med två eller flera odlare som saluför sin champagne under fler märken.
Yep.
Ja. Och sen har vi ND, som är Négociant Distributeur, som är ett företag säljer champagne det själv inte har tillverkat till olika återförsäljare.
Ja.
Och sen har vi slutligen då MA, det är Marc d'Acheteur, alltså köparen, alltså företag, organisationer och liknande. Hon sätter sin egen etikett på champagne.
Precis, det som kallas för BOB i England. Buyer's Own Brands. Så när Tesco's eller Lidl har en champagne som heter Lidl, så är det, då är det en sån. Jag har blindprovat Lidls BOB, eller Emma. Den är jättebra. Kostar 17 pund. Svinbra för 17 pund. Den blindprovas ju till typ så här. Borde kosta 300 spänn.
Ja.
Den smakar 300 spänn. Men de har buying power och köper svin mycket. Så varför inte? Den är inte jättepersonlig.
Nej.
Det är inte det vi provar nu.
Nej, men det förväntar man sig inte för 17 pund heller.
Den är otroligt bra för 17 pund.
Ja.
Det är också en master wine som köper in vinerna, så att de har lite koll på processen. Men det går att göra saker med en sån gammal hundregion som champagne också. De kan sitta på andra sätt. Man kan få champagne till en rimlig peng. Kommer viska. Mm. Om man inte bor i en monopolmarknad.
Det var ingen som hörde.
Nej, jag hoppas det. Det är lurigt i Sverige, men i England så går det att göra så.
Ja, ja.
Du kan hitta liksom bra provenans.
Ja.
Göra större köp. Ja. Får det funka.
Ja.
Till och till en Lidl som finns i många länder.
Ja.
Så det är ingen brist på vin i champagne.
Nej.
Däremot är det brist på idéer om vad man ska göra mer kanske. Det är brist på distributionskanaler i Sverige. Och så vidare.
Några lite halvroliga frågor.
Ja.
Vad är en champagnevisp?
Världens bästa verktyg. Om man hatar bubblor. Det är ju Dompas drömmiga julklapp.
Exakt. Nu knyter vi alltid första avsnittet.
Gud ja. Nej, men det är så här, Dom Perignon hatade bubblor som en defekt. Så man tar vispen och drar runt i ett sånt kopettglas. Bort med bubblorna.
Få avlägsna bubblorna.
Ja, för bubblor är värdelöst i champagne.
Ja, tyckte Dompa.
Det vet vi. Och vi får hedra Dompa genom att vispa.
Sen tänkte jag kolla, det här är en fråga som jag har fått från flera lyssnare. Vad är vakuumdestillation, omvänd osmos och spinning cone column?
Det här är tre tekniker som används inom vin för att avlägsna alkohol. Generellt, man kan avlägsna massa saker.
Ja.
Men poängen är att göra ett alkoholfyllt vin alkoholfritt. Omvänd osmos. Osmos är ju när man har ett, det här är ett svårt ord, semipermeabelt membran. Mm. Det vill säga ett membran som släpper igenom en vätska åt ett håll, men inte åt andra. Man jobbar med tryck.
Mm.
Så man trycker igenom en sak, en svagare lösning ofta till en starkare, eller tvärtom.
Mm.
Så man kan trycka bort alkohol exempelvis, eller socker, eller färg, eller vad man vill egentligen, beroende på vad membranet gör, från en lösning till en annan. Så man kan avlägsna alkohol då, genom osmos, omedosmos. Det här händer i, liksom, i människors celler hela tiden. Så att man liksom byter ut vissa vätskor. Det är en strävan efter balans egentligen. Problemet med osmos, eller omedosmos, är att man kan också avlägsna andra saker än bara alkohol. Just. Till exempel socker, färg, smaker. Sen måste man bygga ihop det här igen. Så att man tar isär det i beståndsdelar, trycker ihop det, gör ett vin av det. Man kan tänka att man tappar en del. Ibland tappar man smak också, vilket är dumt. Men det är osmos omvänd som process. Jag kommer förenkla ganska mycket.
Ja, gör det.
Jag är inte en kemist.
Nej, det är jättebra.
Spinning cone, det vill säga en snurrande kon. Syftet är samma, bort med alkohol. Förutom att här jobbar man med centrifugalkraft. Så man har faktiskt en fysisk kon som snurrar svinfort. Så att vätskan blir en film. En film som ligger liksom längs med väggen av det som snurrar svinfort. Yeah. Sen kan du jobba med kanske ett membran, kanske ett tryck, kanske en temperatur, någonting. För att avlägsna en viss komponent som är volatil. Okay. Alkohol är flyktigt. Yeah. Så att en viss temperatur koefficient kan plocka bort alkohol genom att man snurrar svinfort. Men allt annat stannar kvar.
Det är som en centrifug.
Lite så, där man kan vara lite mer selektiv i vad man tar bort. Så ja, så en centrifug där man kan plocka bort vissa saker. Alkohol är en av dem. Ja. Där kan också smaker, färg, det kan försvinna också. Ja. Vakuumdestillering är per utsago. Jag har inte provat någon av dem själv. Men den ska vara mest skonsam. Man jobbar med då ett vakuum. Så att man placerar en vätska i vakuum. Man går upp till en viss temperatur. För vakuum kommer förändra kokpunkter. Kokpunkter är när saker blir volatil och flyktiga. Alkohol har en viss kokpunkt. Vätska har en annan färg. Bla bla. Det förändras i vakuum. Så alkoholens kokpunkt blir lägre i vakuum. Så att om man då jobbar med vakuumdestillering. Att du sätter det i vakuum. Och sen så kommer du sätta ett sug i en viss temperatur. Så du kan suga ut alkohol. Men inget annat. Så färg sticker inte vid samma temperatur. Smak, inte alls. Den är dyrare, långsammare, inte lika mekanisk. Men den blir lite bättre, tänker man. Det anses vara den bästa varianten att ta bort alkohol från.
Det känns mer selektivt.
Ja, men lite så. Sen kan man sälja till med osmos också. Och med liksom, men det kräver också att du lägger mycket pengar på det. Och här är grejen. Om du har ett alkoholfritt vin, vem vill betala för det?
Inte jag.
Typ ingen. De som dricker alkoholfritt vill gärna betala lite, men inte jättemycket. Nej. Så att ha kvalitet i det som blir kvar. Nu kommer några smälla på fingrarna och säga, vet du vad, Lars, vi gör bra saker. Ja, och det gör de, absolut. Ja. Men det vi tappar när alkohol försvinner är ju sådana saker som glycerol, textur. Alltså, munkänslan försvinner ju generellt med alkohol. Så att bygga upp det gör man ofta med socker, genom tillsatt socker. Så att det blir obalanserat, för mycket syra som är kvar. Men processerna är tänkta att ta bort alkohol, men behålla allt annat. Ja. Vakuumdestillation verkar vara mest skonsamt mot smaken. Ja. Men man kommer aldrig komma undan med att munkänslan blir smalare utan alkohol. Just det. Så det är det som är jobbet. Och jag tänker att avalkoholiserat vin kommer inte vara en bra produkt typ någonsin. För att man har en grej som är hel, sen tar man bort en del av det. Det är som att ha ett hus och står man bort ett fönster. Det blir drag, det blir inget bra.
Med risk för att få skit för det här nu. Och den risken tar jag. För att skit får man oavsett, får man säga. Så jag är lite så här gammeldags i den här frågan. Alltså, ska du dricka alkoholfritt vin, bara drick något annat. Drick cider. Jag menar, drick något annat. Jag kan inte säga att jag har koll på vartenda alkoholfritt vin som har släppts. Absolut inte. Men när det finns så provar jag gärna. Och jag försöker verkligen tänka att nu ska jag vara schysst. Ja, men jag ska bedöma det här som för vad det är då. Och det är inte, det är konstigt liksom. Det är som du säger, man dricker någonting där en väldigt central smakbärare och ett väldigt centralt element har tagits ut ur det.
Men sen, det som funkar tycker jag, är ju faktiskt bubbel. Det jag har provat och druckit mycket av själv är just alkoholfritt bubbel. För att bubblorna tillför en känsla av fyllighet. Så man blir av med idén om att Det finns ingen viskositet, så det är bra. Man kan dosera med lite socker i bubbel. Ingen klagar, för det funkar. För syra och liksom kropp kommer hjälpa. Det tycker jag är en rimlig approach. Men nej, men det är svårt med just alkoholfritt vin, för att vin är ju en sak av en anledning.
Nej, men grymt, då har vi svar på det. Och nu har jag en sista fråga. Den är lite små, kanske överraskande. Hur kan man bevara sina tänder när man provar mycket vin?
Bra fråga.
Har du mycket tandproblem?
Ja. Jag har ingen emalj på framtiden.
Men det känns ju som att det är omöjligt. Jag ställer den här frågan för att jag var ju hos tandläkaren. Nu dricker ju inte jag varje dag, verkligen inte. Men även när man bara dricker 2 eller 3 dagar i veckan, inte mycket heller, men det sliter på tänderna.
Ja, jag provar ju varje dag. Så att det påverkar.
Ja.
Det som hjälper för mig, man ska inte borsta.
Det blir ju som att borsta på skurmedel. Det bara drar ju bort emaljen. Ja.
Så borsta inte tänderna. Det låter ju svinbra. Hey kids. Nej, men borsta inte. Flår, skölj, flårtabletter, allt som kan bygga upp utan att slita är bra. Om man ska gå väldigt långt, så Madeleine Stenvret, Master Wine, hon har låtit tillverka specifika skenor som hon fyller med flår som hon sover med. Så hon jobbar proaktivt och reaktivt egentligen också, kan man säga, på nätterna. Så att hon har skenor som är lite för stora.
Och det här går köpan nu.
Hon byggde det.
Ja.
Det kostar nog skjortan.
Säkert, men jag menar för de som är intresserade så finns det.
Ja, absolut, ja, men hon har gjort det. Jag har inte gått dit ännu.
Nej.
Men jag kanske borde. För som sagt,
jag tänker att jag tar min snarkskena och fyller den med tandkräm så blir det sant.
Det är typ det, för att den är lite djupare. Lite mer utrymme för flåret. Men det är samma poäng, samma process.
Det är samma tänk.
Gud, ja, teorin är identisk.
Det kommer vara mycket billigare, för snarkskena är ju väldigt billiga. Så, och då kanske min bättre hälft också kan stå ut med att sova bredvid mig.
Man får egentligen be en kompis med större tänder än en själv att göra en skena.
Ja, precis.
Sen måste man lista ut så här, hur mäter man tandstorlek? Vem är min kompis med stora tänder?
Eller så köper man väldigt många skenor och låter en massa random människor bara bita.
Det är det. Jag har så många idéer nu. Jag ska låta dem bestå.
Du hör ju, vi har ju ett företag att starta här.
Oh, ja, verkligen. Väldigt nischat.
Ja, men, alltså,
men det är många nog som vill ha det.
Två flugor i en smäll. Snarkning och att det sliter på tänderna att du dricker vin. För det är ju också så här, det är ju när man dricker, när snarkandet blir verkligen bara helt crazy. det var kanske en lite udda fråga, men
ja, men det var rimligt. Ja, för det är ett problem som vi har.
Det är ett problem och jag är inte riktigt där än att det är ett superstort problem, men jag hör från mina sommelierkompisar
att
ja,
jag är där.
Ja, du är där.
Absolut. Ja. Min tandläkare tycker att
byt jobb.
Nej, det kan inte vara värt det. Jo, det är värt det.
Det är värt det.
Men det finns väl guldtänder. Det är ganska coolt med guldtänder.
Det är coolt. Det är coolt. Så får man lite swag också. Tänk att springa runt med så här guldtänder i champagne.
Ja, jajamän, underbart.
Gå till Vansont och skriva, yo dude.
Där är jag. Ge mig 5 år.
Ja, men du, Lars, vad säger man? Min klocka som tickar på inspelningsdatorn visar 4:48
då så.
För de här avsnitten. Så att vi har gjort vårt bästa för att inte hålla det kort.
Det är bra. Det kan vi inte.
Vi är inte riktigt funtade på det sättet, varken du eller jag.
Nej.
Så jag hoppas att lyssnarna har fått liksom lite mer kött på benen och att de uppskattar att vi fläcker ut oss på det här sättet. För det är ju ett distrikt som, jag menar, nu har vi snackat i snart 5 timmar, men fortfarande känns det som att vi inte har snackat om någonting. Vi skulle ju kunna göra 20 avsnitt till om det här.
Utan problem.
Men vi har ju berört grunderna, vi har gjort lite provningar och det är ju en otrolig upplevelse att få dricka vin med dig alltid, och jag är verkligen djupt tacksam för att du tar dig tid och ställer upp med din kunskap och din härliga personlighet, din positiva attityd. Det är verkligen betydelsefullt. Så alltså, tack så jättemycket för att du återigen ville komma hit och surra med mig och dricka med mig och dela med dig av all kunskap.
Det är mitt nöje. Och någonstans så tänker jag att kunskap är ju inte värt någonting om man inte kan få bre ut den någonstans.
Så är det.
Det finns ingen poäng att ha kunskap om den inte kan få appliceras. Alltså. Så idén om att få titta på de här vinerna och se vad kan jag ens om det här vinet? Mm. Vad kan jag om de här tre sakerna? Vad är det här för någonting? Ja. Och sen någonstans ibland hitta rätt också.
Ja, exakt. Nej, men det har varit ett riktigt stort nöje. Och vi får se. Någonting säger mig att vi kommer poppa upp här igen.
Inte omöjligt. Inte alls omöjligt.
Men ny liten blygsam region som vi ska ta oss.
Har vi några kvar, ska vi se. Någon borde det finnas.
Ja, nej, men det är underbart. Och nej, men jag önskar dig all lycka nu fram till nästa gång vi hörs. Och ja. Än en gång fantastiskt stort tack. Och ja, vi önskar lyssnarna fantastiska vinupplevelser. Och drick mer champagne för guds skull.
Gud, ja, herregud.
Nu dricker ju vi nu. Jag tror vi är topp 5 per capita faktiskt i Sverige, i världen alltså.
Ja, mycket bra.
Ja. Så att det är många som redan dricker champagne. Men drick också lite coolare champagne.
Och hjälp oss hålla nivån. Det är viktigt.
Ja,
mycket viktigt. Ja.
Och stötta Vincent Dastré och Giselle de Vavry. De gör sköna grejer.
Gör de.
Ha det bra, sköt om er. Skål.
Tack och skål.
Skål. Hej då.